Låt oss öppna Bibelns första bok, första Mosebok, och vi ska bläddra till kapitel 9. Och precis som Anders sa där, så har Noa och hans söner precis kommit ut ur arken. Så vi läser hela kapitlet. Gud välsignade Noa och hans söner och sa till dem: "Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Fruktan och skräck för er ska komma över alla djur på jorden och alla fåglar under himlen. Över allt som krälar på marken och över alla fiskar i havet. De är givna i er hand. Allt som rör sig och lever ska ni ha till föda. Så som jag har gett er gröna de gröna örterna ger jag er nu allt detta. Men kött som har kvar sitt liv, nämligen sitt blod, ska ni inte äta. Och för ert eget blod, alltså ert liv, ska jag kräva räkenskap. Jag ska utkräva det av alla djur och likaså av människorna. Om var och en som dödar sin broder ska jag utkräva den människans liv. De som spiller människoblod, hans blod ska utgjutas av människor. För Gud har gjort människan till sin avbild. Men var fruktsamma och föröka er. Väx till på jorden och föröka er på den." Vidare sa Gud till Noa och hans söner: "Se, jag ska upprätta mitt förbund med er och era efterkommande efter er. Och med alla levande varelser som är hos er. Fåglar, boskapsdjur och jordens alla vilda djur. Alla som har gått ur arken. Alla djur på jorden. Jag ska upprätta mitt förbund med er. Aldrig mer ska allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer ska en flod komma och fördärva jorden." Och Gud sa: "Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er. Med alla levande varelser hos er. Min båge sätter jag i skyn, och den ska vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. När jag låter moln stiga upp över jorden och bågen syns i skyn, ska jag tänka på mitt förbund. Det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv. Och vattnet ska inte mer bli en flod som utplånar allt liv. När bågen syns i skyn och jag ser på den, ska jag tänka på det eviga förbund mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden." Och Gud sa till Noa: "Detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden." Noas söner som gick ut ur arken var Sem, Ham och Jafet. Ham var far till Kanan. Dessa tre Noas söner, och från dem har alla jordens folk, har jordens alla folk spritt ut sig. Noa var jordbrukare och den första som anlade en vingård. Men när han drack av vinet blev han berusad och låg blottad i sitt tält. Ham, Kanans far, såg sin far naken och berättade det för sina bröder som var utanför tältet. Men Sem och Jafet tog en mantel, lade den på sina axlar, gick baklänges in och täckte över sin fars nakna kropp. De vände bort ansiktet så att de inte såg sin fars nakenhet. När Noa vaknade upp ur ruset och fick veta vad hans yngste son hade gjort, sa han: "Förbannad ska Kanan bli, en slavars slav åt sina bröder." Han sa vidare: "Välsignad är Herren, Sems Gud, och Kanan ska bli hans slav. Gud ska utvidga Jafet. Han ska bo i Sems tält. Och Kanan ska bli deras slav." Noa levde 350 år efter floden. Alltså blev Noas hela ålder 950 år. Därefter dog han. Ja. Mänskligheten börjar om. Vi har läst här att Noa och hans familj får börja om från början. Alla syndare är döda. Bara en rättfärdig man och hans familj återstår att bygga upp världen igen. Vi är i den 12:e predikan i serien genom de första 11 kapitlerna i första Mosebok. Och förra gången så gick vi igenom den räddningsaktion som Gud iscensatte. I vilket han räddade 8 människor i en ark från sin vredesdom över världen. En dom där Gud dränkte allt med livsande. På grund av att människornas ondska var stor på jorden, står det. Och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Kan vi läsa i kapitel 6. Och vi såg att Noa kom ut ur arken bland Araratbergen och tackade Gud med ett stort offer. Och vi slutade med att Gud lovade att så länge jorden består ska sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra. Och dagens text kommer direkt på där. Och den tar oss till slutet av Noas liv. Och efter den här predikan så har vi en eller kanske 2 predikningar kvar. Tills vi är färdiga med de så kallade förhistoriska böckerna. Fram till kapitel 11. Sen får vi se om vi går vidare i första Mosebok eller hur vi gör. Men idag så är vi i andra halvan av Noas fortsatta historia. Jag har sagt att första Mosebok är uppdelad i olika fortsatta historier. Och vi är i mitten på Noas fortsatta historia som börjar i kapitel 6 och som slutar i sista versen i kapitel 9. Och dagens text är, som jag sa, en ny början. Vi börjar om igen. Gud skapade jorden och placerade Adam på den. Och han gav honom regler, skyldigheter och privilegier. Och här kommer vi nu efter syndafloden och vi ser en ny början. Gud ger Noa och hans söner regler, skyldigheter och privilegier. Och Gud ingår ett förbund med dem. Vi ser ju senare i första Mosebok att Gud ingår förbund med många olika personer. Han liksom specificerar mer och mer de här förbunden och de här reglerna med andra. Han utväljer Abraham och har ett förbund med honom. Sen utväljer han Abrahams söner och har ett förbund med både Isak och Jakob, som också kallas Israel. Men det här förbundet, det är intressant, för det här är liksom det bredaste förbundet. Det här förbundet som Gud ingår nu, ingår han med alla människor. Gud ingick det med Noa och hans efterkommande, står det. Och vilka är Noas efterkommande? Jo, det är alla människor idag levande på jorden. Så det här förbundet som Gud ingår med Noa, ingick han med oss. För det finns ju ingen i världen som idag inte är en direkt avkomling av Noa. Så det här gäller alla människor, inte bara Guds speciellt utvalda folk. Och vi ska titta på 3 olika delar idag. Och jag tror att texten är ganska klart uppdelad i de här 3 delarna med. Den första är från verserna 1-7. Och den handlar om vad Gud säger att människorna nu ska göra. Det är människornas bud. Punkt 2 är från verserna 8-17. Det handlar om det förbund som Gud ingår med människorna. Och jag har kallat den Guds löfte. Och den tredje punkten är från verserna 18-29. Där vi kan se hur dessa nyligen räddade människor lever. Och jag har kallat den människornas liv. Så punkt 1. Människornas bud, eller Guds bud till människorna. Så Gud gav människorna bud. Han gav dem regler, skyldigheter och privilegier. Och vad är då de? Vad är det Noa och hans söner ska göra. Vi ska titta på tre saker, men jag tror att vi ser till slut att alla liksom hänger ihop. Det första vi ser i texten är att Gud säger till Noa och hans familj exakt vad han sa till Adam och Eva. Gud välsignade Noa och hans söner och sa till dem: var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Så det är det första bud som Gud ger till människorna efter floden. Föröka er och uppfyll jorden. Och så ser vi det andra. Att de ska råda över djuren. Precis som Adam och Eva fick bud att råda över skapelsen. Men här så sker det två viktiga förändringar när det har med djuren att göra. Den första förändringen med djuren, det är det som står här i texten. Det står: fruktan och skräck för er ska komma över alla djur på jorden. De är givna i er hand. Och det här kan ju kännas lite ledsamt, eller? Vi kanske tänker att det enbart är ledsamt att djuren ska ha fruktan och skräck för oss. Men det är inte enbart ledsamt. För just detta att djur fruktar oss och är rädda för oss har vi kunnat ta vara på genom årtusenden. För när djur fruktar människor så innebär det att vi kan domesticera dem. Vi kan använda dem till att uppfylla jorden. Varför tror du att en oxe på 800 kilo skulle lyda en bonde på 100 kilo med en plog bakom oxen? Om det inte var så att han fruktade sin mästare. Och likaså hästar som jag använt i alla tider. De fruktar människan och därför så kan vi använda djuren. Och likaså hundar och så. Och alla de här djuren som är farliga för oss idag, de är ju rädda för oss. Så att vi alla är säkra, eller hur? Jag såg ett filmklipp från BBC här om året som visade att även de mest fruktade djuren som vi är rädda för, de fruktar oss mer. Det var två urinvånare från något land i Afrika som inte kommer ihåg. Som gick med raka ryggar och spjut på sidan rakt emot en hel jord med lejon som stod över en zebra. De bara gick fram. Lejonen såg dem och undrade vad är det som händer. Och så sprang de åt alla håll. Så skar de bort ett stort ben och la på axeln. Och så gick de därifrån bara. Så hade man inte kunnat göra. Man hade inte kunnat stjäla lejonens kött om de inte hade varit rädda för oss. Så utan det här att djuren fruktar och är rädda för oss så hade vi nog inte kunnat överleva. I alla fall inte lika bra som vi har lyckats nu. Den andra förändringen som vi ser gentemot djuren är att efter floden så säger Gud så här: allt som rör sig och lever ska ni ha till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna ger jag er nu allt. Så i skapelseberättelsen så ger Gud växterna att äta. De är vegetarianer. Men här så ger Gud också djuren. Och jag vet inte riktigt varför. Men jag tänker mig att eftersom floden innebar en sån stor omvälvning av hur jorden funkade. Så kanske det är så att människan hade ett behov av att äta djuren. Just för att växtligheten var mindre riklig här. Så man var helt enkelt tvungen att äta kött för att överleva. Och alla de här människorna som flyttade upp till våra delar av världen hade inte funnits domesticerade djur som gav oss mjölk och ägg och sånt, så hade vi inte kunnat överleva här. Men så står det att kött som har kvar sitt liv, nämligen sitt blod, det ska ni inte äta. Så ät alltså inte rått kött som de andra djuren äter. Och speciellt inte så rått så att det sparkar. Så djuren var nu föda för människan. Och de var rädda för människan. Och det har då varit ett sätt för oss att använda dem. Och också ett sätt för dem att skydda sig. Men människor och djur har ju uppenbarligen nu då ett helt annat sätt att leva med varandra från hur det var innan floden. Och jag vet inte exakt hur det såg ut. Men mina tankar drar direkt till Jesajas framtidsvision i Jesaja kapitel 11. För Jesaja, han ser en vision som är helt underbar. Och den handlar om en framtid. Det står: när Herren för andra gången ska samla sitt folk till sig. Och så får man se hur det ska vara då. Och då står det i verserna 6-8 i Jesaja 11. Det står så här: vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder bland killingar, kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans, och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta, deras ungar ska ligga tillsammans, och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens håla, ett avvant barn räcker ut handen mot giftormens öga. Det är en vacker bild om framtiden. Och då kommer våra relationer med djuren vara något helt annat. Då kan vi se fram emot något gott. Möjligen så var det något liknande från hur vi skapades att vara. Men här och nu, där vi lever nu, så har Gud gett oss djuren för att äta för vårt bästa. Och det går naturligtvis nu när vi är så pass rika som vi är och har så mycket bra transporter över hela världen, så är det ju naturligtvis möjligt att äta enbart vegetariskt om man så vill. Men vi hade aldrig överlevt som människor utan köttet. Så Gud försåg oss med mat så att vi kunde fylla jorden. Det tredje som vi ser att Gud ger som bud är dödsstraffet. Vi kommer alltså från att döda djur nu för mats skull, så är det intressant att se vart texten går. Det känns lite som att Gud drar en gräns här för vad vi får äta. Eller alla djur går bra, men inte människor. Som kannibalism är inte okej. Okay. Man kan tänka, men det är ju självklart. Kanske inte så självklart. Det har funnits många stammar som har använt kannibalism under årens gång. Men kannibalism är alltså inte okej. Och inte bara att äta människorna är fel, utan att döda en människa är absolut förbjudet. Det står: för ert eget blod, alltså ert liv, ska jag kräva räkenskap. Jag ska utkräva det av alla djur och likaså av människorna. Av var och en som dödar sin broder ska jag utkräva den människans liv. Så inte ens djuren får döda människor. För den som dödar en människa ska stå till svars. Och det gäller djuren med. Och så är det ju idag. Om ett djur dödar en människa så kommer det djuret inte att leva speciellt länge. Det är liksom inget konstigt med det. Och när människor mördar ska också räkenskap utkrävas, står det. Den som dödar ska bli av med sitt liv. Och det betyder liksom inte bara i evigheten. Det är inte så där att Gud kommer att straffa till slut. Utan texten här, det säger något annat. Det står så här: den som spiller människoblod, hans blod ska utgjutas av människor. För Gud har gjort människan till sin avbild. Så människan skapades till Guds avbild. Och även att den här avbilden nu inte är fullkomlig, naturligtvis i och med att synden kom in, så är den uppenbarligen av en sån karaktär att den som dödar en människa, han dödar Guds avbild. Och då ska han avrättas. Och det här är en del av det bud som Gud ger Noa. Och han säger att människorna ska utföra det. Så budet till Noa och förlängningen alla människor, så säger att Mord ska leda till dödsstraff och ska utföras av människan. Det måste finnas ett rättfärdigt straff för mord, och det är döden. Och om man går vidare lite, i fjärde Mosebok så går Gud ännu längre. Och han säger så här. I fjärde Mosebok 35 och 33 så säger Gud så här. Ni ska inte vanhelga det land där ni bor. Genom blod vanhelgas landet. Och landet kan inte få försoning för det blod som spillts där, utom genom blodet av den som har spilt det. Så Gud säger att det är att vanhelga landet att låta någon som har mördat leva. Det är liksom ett rättfärdigt straff. Och att inte straffa ett brott vore orättfärdigt. Och det är inte bara i Gamla testamentet. Man tänker så här, när Paulus i Romarbrevet talar om att man ska underordna sig överheten. I Romarbrevet 13 och 4 så säger han: överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du vara rädd. För överheten bär inte svärdet utan orsak. Det är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Det är liksom en del av överhetens uppgift. Det är att straffa dem som gör det onda. Och att hålla tillbaka människans fördärv och straffa dem som är skyldiga. Martin Luther sa, och jag tror att Johnny gav eko till det nu förra veckan. Han sa att Gud upprättar regeringar och ger dem svärdet att hålla fördärvet i schack. Så att våld och andra synder inte fortsätter utan begränsning. När Johnny pratade om det så pratade han om lagen. Att det var lagens, en av lagens användningsområden. Kanske är det så att om man inte straffar brott ordentligt så eskalerar det. Och jag tror att man kan ta det här längre och säga att Gud vill att alla människor ska ha lagar och att man ska döma rättvist. Och så avslutas den här delen med samma, eller den här sektionen av texten med samma ord som den började med. Det står: män var fruktsamma och föröka er, väx till på jorden och föröka er på den. Så punkt 1, vad säger Gud? Jo, han säger: föröka er, råd över allt levande och använd dem till att underlätta er förökning. Ha allt ätbart som föda så att ni kan föröka er, eller hur? Och vara hälsosamma och döda inte för varandra. Och jag tänker, för då förökar ni er inte. Då förminskar ni er istället. Och väx till på jorden. Så Guds bud till alla folk, det är att väx, ta hand om jorden, ta hand om varandra och väx. Det är punkt 1. Guds bud till människorna. Punkt 2. Guds löften. Vi kommer till Guds löfte och förbundet han ingår med allt levande. Och jag vill titta på två saker här. Först, vad Gud lovar, och sen tecknet på hans löfte. Så Gud lovar att aldrig mer ska allt liv utrotas genom flodens vatten. Och han säger senare igen: aldrig mer ska en flod komma och fördärva jorden. Och jag kan tycka att det är inte riktigt jättemycket till löfte. Om det är så att allt han har lovat är att jag kommer göra det på ett annat sätt nästa gång, så kanske det inte är så mycket till löfte. Men om vi tittar på sista versen i kapitel 8 så verkar löftet vara större. Där lovar han så här: jag ska aldrig mer döda allt levande som jag nu har gjort. Så länge jorden består ska sådd, skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra. Så här lovar han att allt levande inte kommer att utrotas så länge jorden består på något sätt. Det är lite mer. Och någonting som vi kan se här, det är att eftersom Gud lovar att inte utrota allt levande igen, så måste det innebära att det var det han gjorde den här gången. Jag sa nog det förra predikan att det finns det finns egentligen ingen möjlighet att tolka texten som om den här översvämningen var en lokal översvämning som bara dödade några människor i ett visst område. Texten tillåter inte det. För om det var en lokal översvämning som dödade några och Gud lovade att inte göra om det igen, då måste det ju innebära att Gud inte håller sina löften. För det händer ju fortfarande. Lokala översvämningar som dödar mycket folk. Men vi har en Gud som håller sina löften. Och vi kan vara säkra på att så länge jorden består så kommer han inte att utrota allt levande igen. Och så gav han ett tecken för att påminna om det här löftet. Och det här tecknet, det står så här: min båge sätter jag i skyn. Alltså regnbågen bland molnen, står det. Och när jag har gått och tänkt på den här predikan så har jag tänkt att ja, men regnbågen, det är liksom ett fysiskt fenomen. Det är ju något som händer där det finns vatten och ljus i luften. Det handlar liksom om att ljus träffar vatten och bryts till olika våglängder. Och så ser vi regnbågen. Varför fanns inte regnbågen då innan floden? Det är väl konstigt. Och jag tänker att det kan vara så att det finns ett svar på det här i texten som man inte tänker. När texten nämner molnen. Det står så här: när jag låter moln stiga upp över jorden och bågen syns i skyn. Det är som att det inte bara är regnbågen som är ny, utan även molnen som är något nytt. Kan det vara så att det inte fanns moln heller innan floden? Alltså regnade det alls innan floden? Om vi tittar i kapitel 2 så har vi en text som talar om hur marken vattnades från början. Och då står det att en dimma kom upp ur jorden och vattnade hela marken. Kanske var det så att första gången det regnade på jorden var när Noa gick in i arken. Jag vet inte om det är så, men det är en intressant lösning på det problemet jag hade i alla fall. Men i alla fall så lugnar Gud Noa och hans familj med det här tecknet. Tänk dig själv att Noa och hans familj har precis stigit av arken. Och de har varit med om att allt levande på jorden har utrotats genom ett stort regn. Nu kom det ju underifrån också, men liksom vatten har dödat allt de kände. Hur kommer de då att reagera om det börjar regna igen? Så jag kan tänka mig att det skulle vara stor bävan, liksom, oj. Nu kommer det moln på himlen. Vad ska hända nu? Men så lovar Gud att det här ska inte ske igen. Och så ger han dem ett tecken. När det börjar regna igen, när ni ser molnen och när ni ser regnbågen, ska ni komma ihåg vad Gud har lovat. Och därför behöver ni inte oroa er. Han lugnar deras ångest. Gud tar hand om dem och han lugnar dem. Men samtidigt är det intressant vad texten säger om tecknet. Vem är tecknet för? Det står så här: när bågen syns i skyn ska jag tänka på mitt förbund. Och vidare: när bågen syns i skyn ser jag på den. Jag ska tänka på det eviga förbundet. Så Gud ska se tecknet. Regnbågen är ett tecken, men inte först och främst för vår skull. Utan för hans skull. När han ser den ska han komma ihåg sitt löfte och inte utrota allt levande på grund av deras synd. Så först och främst så handlar det om Gud och inte oss. Och det tycker jag är intressant. Idag så ser vi ju regnbågen oftare än bara när den syns på himlen. Det har nog aldrig varit så mycket regnbågar i vårt land som det är nu för tiden. Vi har till och med 2 veckor under sommaren när Göteborgs stad är tvungna att flagga med regnbågen på alla deras flaggstänger, till och med på bussar och i kollektivtrafiken. Den flaggan är förvisso en förvanskning av regnbågen eftersom den har 6 färger istället för 7, men ändå. Och tyvärr så är det ju så att de här flaggorna inte har med dagens text att göra. Eller hur? Vi kallar flaggan för Pride-flaggan. Och pride är ett intressant val. Det är ett engelskt ord som betyder högmod. Och jag tänker att det är intressant att en organisation som kallar sig högmod och som uppmuntrar till synd av olika slag använder sig just av den symbol som Gud använder som symbolen för sitt löfte att inte utrota syndare från jordens yta igen. Personligen så kan jag tycka att använda Guds löftestecken om att slippa utrotning från synd som ett tecken att stå under när man öppet går emot Guds bud och synda är höjden av högmod, men det är ju också deras namn. Men den regnbåge som vi ser på himlen, det är Guds regnbåge. Och den påminner oss om Gud och att han aldrig mer ska utrota allt levande så länge jorden består. För Gud är barmhärtig och Gud är sen till vrede. Så oavsett hur mycket vi försöker provocera honom så kommer han inte att utrota allt levande på jorden igen så länge jorden består. Men som vi har sagt nu ett par predikningar så är det ju så att det kommer en dom. En slutgiltig dom. Och vi läste i trosbekännelsen förut att Jesus ska komma. Han ska komma tillbaka och döma levande och döda. Och anledningen till att han inte har kommit än är för att han är just barmhärtig och nådig mot syndare. Så att de ska kunna komma och omvända sig till honom. Så om du är här idag och du inte har kommit till Herren och omvänt dig, så uppmanar jag dig att använda tiden fram till han kommer igen till den sista domen. Att omvända dig till Gud istället för att i högmod håna honom för att han inte har kommit än. På Noas tid var ingen beredd på regnet som utrotade dem förrän det var för sent. Låt inte den här kommande domen smyga upp på dig på samma sätt. Nu kommer vi till punkt 3. Den sista punkten, människornas liv. Så vi har tittat på Guds bud till mänskligheten. Och vi har tittat på Guds löfte till mänskligheten i förbundet. Och nu ska vi gå in och titta på den tredje delen i texten. Och titta närmare på Noa och hans söner. Vad kan vi lära oss av dem? Det här är de människorna som anförtroddes att börja om mänskligheten igen. Som Noa, han är lite grann av en ny Adam. Ska Noa nu klara av det Adam inte lyckades med? Och vi tittar på tre olika saker här. Det första vi ser är att i vers 18 och 19 så står det att alla jordens folk har spritt sig från dessa människor. Och vi kommer att titta närmare på det här i kapitel 10. Som hela kapitel 10 handlar om vilka folkslag som kom ur vem och sådär. Och det är ett väldigt, väldigt intressant kapitel. Men nu när vi precis är i början här så vet vi att arken stannade någonstans bland Araratbergen. Som idag ligger i östra Turkiet, nära Armenien. Och det finns faktiskt ett besökscentrum på ett ställe i Turkiet. Där folk i många tusen år har vallfärdat. Just för att man har sagt att där står arken. Och det finns då ett besökscentrum där idag. Och man säger att arken finns att se där. Ni kan ju undersöka det vidare om ni tycker att det låter troligt. Men intressant nog i mina förberedelser så har jag sett att det här området där det sägs att arken landade verkar av en händelse också vara civilisationens vagga. I Anatolien i Turkiet så verkar vi ha belägg för att domesticering av djur började. De äldsta bevisen för arbeten i metall verkar finnas där. De första städerna ligger där. De första vingårdarna ligger där. Det första krukmakeriet ligger där. Den första astronomin verkar ha ägt rum där. Den första religionen med tempel. Templet heter... Jag kommer inte ihåg exakt vad det heter. Men det är ganska känt i alla fall. Och det första skriftspråket visar sig också komma just därifrån. Och jag tänker att vi som har läst Bibeln hade kunnat tala om det för folk länge. Men det är alltid roligt att se att arkeologin följer Bibelns berättelse här också. Och just det här med de första vingårdarna som man hittat kan vi faktiskt till och med läsa om i vår text. Det står att Noa var jordbrukare och den första som anlade en vingård. Men den här vingården, den leder inte till så mycket bra. Vi kollar nu vidare på Hams och Noas synd här. Bibeln, det är en intressant bok, eller hur? Vi har en massa troshjältar som vi kan läsa om. Men det finns inte en enda av dem som är perfekt. Noa, han räknades som den enda rättfärdiga mannen i sin generation. Eller hur? Det är ganska rejält. Bland troligtvis hundratusentals människor, kanske till och med miljontals människor innan floden, så räknades han som rättfärdig. Och Gud fann honom värdig att rädda undan utrotningen. Som vilken man det här måste ha varit. Som den bästa av alla män på jorden. Och efter floden, vad kan vi läsa om honom? Jo, efter det att han har varit med om den här stora räddningsaktionen och fått uppdraget som en ny Adam att fylla hela jorden med människor, så söp han sig redlös på hemgjort vin och däckade naken i sitt tält. Vilken hjälte. Eller kanske vilken anti-hjälte. Jag tänker att det här är lite av en parallell till berättelsen med Adam. Adam skapades direkt av Gud och fick allt han behövde för att leva gott och blev välsignad att föröka sig och fylla jorden, och ändå syndade han med frukten på ett träd i trädgården. Och hans son gör något ännu värre. Som synden förökas direkt i nästa generation. Och nu börjar Gud om igen. Han väljer ut en man att återigen välsigna och föröka sig att fylla jorden. Den här mannen Noa, han får allt han behöver för att leva gott. Och så planterar Noa en trädgård och super sig redlös på dess frukt. Och så leder det vidare till att hans son syndar värre ändå. Så Gud utrotar alla syndare utan Noa och hans familj. Syndafloden liksom utrotade alla syndare, men den utrotade inte synden. Synden var kvar i Noa och hans familj, och synden fick konsekvenser direkt. Du vet, Noa, han var en syndare precis som vi. Han var inte rättfärdig i sig själv. Och faktum är att inga av våra troshjältar i Bibeln visar som perfekta, just för att de inte var det. De här människorna som sägs vara rättfärdiga, de räknas inte som rättfärdiga för att de var perfekta i sig själva, utan för att deras Gud var perfekt och rättfärdig och för att de trodde på honom. Det var deras Gud som räknades som deras rättfärdighet. Deras tro på honom som lades till dem som rättfärdighet. Och det var Gud i sin nåd som gjorde dem till våra troshjältar. Finns det någon annan religion som visar alla människor som skrivs om på ett sånt naket sätt som vår? Jag tänker att det är befriande att se att Gud i sin stora nåd tar syndare. Syndare som oss, och gör stora saker genom dem. Det borde vi kunna glädjas i. Så Noa var inte syndfri. Han drack och han däckade näck i sitt tält. Sen hände någonting som de lärde tvista om till denna dag. Han gör någonting som gör att hans fjärde son, Kanan, blir förbannad. Och frågan är, vad är det han gör för någonting? Ham, Kanans far, såg sin far naken och berättade för sina båda bröder som var utanför tältet. Och så vitt jag har sett det, så finns det fyra idéer på vad det är Ham gjorde. Den första, det är att han såg sin far naken och berättade för sina bröder. Precis det vi läser här. Och i den här tolkningen så anser man att Hams respektlöshet mot sin far var precis det som Noa förbannar hans yngste son för. Så det här handlar alltså om ett brott mot budet att hedra sin far och sin mor. Och det här är också den klassiska synen i kyrkan. Genom kyrkohistorien så har det här varit den största tolkningen. Den andra tolkningen kan låta konstig. Men det är att han gör någonting med Noa. Att han kastrerar sin far. Det här var en tolkning som finns väldigt mycket bland gamla judiska rabbiner. Och det byggs egentligen på historier från andra berättelser i området. Där. Från andra folkgrupper. Och det handlar liksom om att Ham tog bort Noas fertilitet för att ta hans plats själv. Personligen så tror jag inte så mycket på den. Den tredje lösningen är att han utför någon slags sexuell handling på sin far. Alltså att det här skulle vara på något sätt den första homosexuella handlingen i Bibeln. Den här tolkningen känns väldigt ny när man läser. Men den har ett problem i att, precis som de andra, inte förklara varför det är just Kanan som blir förbannad. Och jag tror inte heller på den tolkningen. Men så har vi en fjärde tolkning som jag tror att jag är övertygad om. Ni behöver inte bli övertygade av den efter det här. För den ter sig inte uppenbar vid en första direkt läsning av texten. Speciellt den svenska översättningen. Men i ett större sammanhang så löser den här många problem. Så jag ska inte säga vad den är förrän vi har kollat lite. Så en mer ordagrann översättning på svenska av den här texten. Det är att han, Kanans far, såg sin fars nakenhet. På svenska så står det såg sin far naken. Och man kan tycka att det verkar inte som stor skillnad. Men vänta här. Vad innebär det att se någons nakenhet? Eller att blotta någons nakenhet? Och om vi tittar i tredje Mosebok, kapitel 18, så har vi ett kapitel där om olagliga sexuella relationer. Och där använder man någonting som kallas en eufemism, eller en förskönande omskrivning. Och jag tror att det är det vi har i vår text här också. Så istället för att skriva att ha sex med, så säger man blotta någons nakenhet. Och för första gången i tredje Mosebok kapitel 18 vers 6 så står det: ingen av er ska röra en kvinna som är hans nära släkting och blotta hennes nakenhet. Och det är alltså en omskrivning för sexuellt umgänge. Och sen går kapitlet vidare och så har den en massa olika sexuella relationer som är förbjudna. Och i verserna 7 och 8 så står det så här: du ska inte blotta din fars nakenhet. Det är precis det som det står att Ham gjorde, eller hur? Men så går det vidare: genom att blotta din mors nakenhet. Hon är din mor och du ska inte blotta hennes nakenhet. Du ska inte blotta nakenheten hos din fars hustru, för det är din fars nakenhet. Så här ser vi att hustruns nakenhet tillhör maken. De båda är ju ett, eller hur? Det är där det står i Bibeln att de ska komma tillsammans och bli ett kött. Så den enes nakenhet, om du blottar den enes nakenhet så blottar man den andres automatiskt. Och i tredje Mosebok kapitel 20 vers 11 så står det så här: om någon ligger med en kvinna som är hans fars hustru, blottar han sin fars nakenhet. De ska båda straffas med döden. Och jag tänker att det är det texten säger att han gjorde. Så när han såg sin fars nakenhet, så betyder det inte nödvändigtvis att vår text betyder att han låg med sin mor eller sin fars fru. Men det är en möjlighet. Och jag tror att det är det som passar bäst in på texten här. I det större sammanhanget så tänker jag att det som hände var att han tog chansen att ha sex med sin mor när hans far låg utslagen av alkohol i tältet. Sen gick han ut och skröt till sina bröder. De gick in och täckte över henne. Och Kanan var frukten av den här unionen. Och det är därför Noa förbannar Kanan. Och det är faktiskt inte första gången det här händer. Eller det är första gången det här händer i Bibeln. Men det är inte enda gången det här händer i Bibeln. När vi läser om Lot senare i första Mosebok så händer samma sak. Lot flyr med sina två döttrar upp i bergen. Och döttrarna ser till att få barn med Lot. Och de här två folkslagen som kommer utifrån de unionerna är Moab och Ammon som båda är fiender till Israel. Och det här är intressant också för Kanan blir ju också fiender till Israel. Just Kanans efterföljare är ju de människorna som Israel besegrar när de ska komma in i landet. Eller hur? För landet som Israel tar över när de kommer ur öknen heter ju Kanans land. Och jag tänker att det finns all anledning för er att kolla upp det här hemma. Det kanske känns lite konstigt, men jag tror att det stämmer. För det förklarar varför Kanan var den som blev förbannad. För att han kommer av den här unionen. Det förklarar också varför Ham, båda gångerna Ham nämns i texten här, så står det Ham som var far till Kanan. Så han nämns som Kanans far i sammanhanget precis före det som hände. Och det tror jag är för att det som hände har med Hams faderskap av Kanan att göra. Så den synd som Ham utför mot Noa är att han tar hans hustru, Hams egen mamma, och får ett barn med henne som får namnet Kanan, som betyder förödmjukad. Det kan ju också vara en heter det? En clue. En ledtråd i sammanhanget. Men så slutar vår text med att Noa gör som Jakob gjorde med sina barn när han skulle dö. Han profeterar över dem. Noa förbannar Kanan som ska bli slav till både Jafet och Sem. Samtidigt som Sem och Jafet välsignas för hur de hanterar den här situationen. Och det ska gå bra för dem. Och eftersom alla folk i världen kommer från just de här tre sönerna så kan vi liksom följa deras efterkommande och se hur de här förbannelserna och de här välsignelserna slår in. Men vi kommer att vänta med det till nästa gång. Och så det sista vi ser är att Noa, han levde 350 år efter floden och dog. Han blev 950 år gammal. Så Noa var den sista mannen som blev så gammal. Men så efter det så droppade av rejält. Eller, han var den sista som levde länge, men han var inte den sista att dö. Du vet, Gud, han utrotade syndiga människor. Han började om igen med en ny Adam. Men även att syndarna dog så levde synden kvar. Och det sista vi får veta om Noa, denne troshjälte, är att han föll i synd och att hans familj föll i synd. Den här nya Adam klarade inte av att lösa problemet. Då tänker jag att det vi ska göra nu efter predikan är att vi ska ta Herrens måltid. Där vi tittar på den nya Adam som lyckades, Jesus Kristus. Han var, till skillnad från Noa och Adam, rättfärdig i sig själv. Jesus var perfekt. Och istället för att döda alla syndare så dödade Jesus syndens makt en gång för alla på korset. Jesus, han är den nya Adam som Adam skulle ha varit. Han är den nya Noa. Som Noa skulle varit. Och efter att vi har sjungit till Jesus nu så ska vi komma ihåg det Jesus gjorde för att döda synden genom att bli synd i vårt ställe och dö så som vi förtjänar att göra. Så att vi nu genom honom kan se fram emot den dagen då allting ska bli nytt igen. Där ingen synd, ingen rädsla, ingen ängslan och inga tårar finns mer. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi får tillhöra dig. Vi tackar dig, Herre, för att vi inte behöver vara ängsliga för att du helt plötsligt ska döma oss, utan att vi får gömma oss i din son. Att vi får inte bara ha regnbågen över oss, utan att vi nu får ha din sons blod över oss. Vi tackar dig, Herre, för att vi nu inte har någonting som räknas emot oss. Att vi tillräknas din sons rättfärdighet, så att det inte finns någon anledning att utrota oss på grund av vår synd igen. Herre, tack för att du har tagit vår synd på din son och utrotat den en gång för alla. Så att vi får stå inför dig rena och fläckfria, utan ängslan och rädsla, och se fram emot en tid där inga tårar finns mer. Där vi får umgås med varandra så som du skapar oss att göra. När vi får umgås med dig så som du skapar oss att göra. När vi får umgås med naturen, med djuren, på det sätt som du har skapat oss att göra. Herre, låt oss se denna text i ditt ljus och uppmuntras av den. I din sons heliga namn. Amen.